Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hello kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Jag är lite sliten på rösten idag. Igår var det dels karaoke för mig och dessutom en av mina tyngsta dagar som fotbollssupporter på många, många år. Då mitt lag Borussia Dortmund slarvade bort ligatiteln. Men skit i det nu. Bli gärna Patreon till Mina vännerboken. Länk finns i beskrivningen på avsnittet. Eller så går du in på patreon.com/minavännerboken. Idag ska Mina vännerboken äntligen få stifta bekantskap med ett fotbollsproffs. Av högsta kaliber, både på plan och utanför dessutom. Han gjorde 245 matcher för West Bromwich i England. En session i Nederländerna, Djurgården, Wigan, Landskrona och 25 kamper för det svenska herrlandslaget. Innan dojorna och pannbandet placerades på den översta hyllan för 4 år sedan. Numera är han expert i TV:n din och tycks leva det mer eller mindre perfekta livet. Mamma, puss och grattis på mors dag. Den här podden, den klipps så som brukligt är utav Alex på Silverdrake förlag. Men nu hörni, 254 sidan i Mina vännerboken. Jonas Olsson! Hej!
Hej!
Äntligen, vad trevligt att ha dig här. Hur mår du?
Jag mår bra, tack.
Mm, det lyser om dig.
Tack så bra. Sommarväder och grönt Stockholm.
Mm.
Det har man väntat på, känns
ja.
Mm.
Så här är det då. Den här podden har funnits i snart 6 års tid. Jag har varit fotbollsintresserad sedan jag var 4 kanske. Mm. Jag har inte haft någon fotbollsspelare här. Så att du kommer att
är
få...
Det så?
Jag kommer
att få vad beror det på då?
För mig är ni gudar.
Svaret är där. Det har inte funnits så många intressanta personligheter. Men
ni. Det är väl... kanske en del av sanningen, men det stora är väl att ni kanske inte svarar. Och att,
ja, det kan vara en faktor också.
Och att ni är gudar för mig, så jag känner att det är lite som att det skulle bjuda in påven på något sätt. Men nu har jag tagit mig mod i alla fall, så du kommer få klä skott. Du kommer både få svara på liksom, frågor om dig, men jag kommer också ha massa frågor om hela svängen.
Mm.
Känns det okej?
Okay? Det känns bra. Att svara kring fotbollssvängen, ja. Det är van vid ju. Så det gör jag gärna. Att fråga... Att svara på frågan om sig själv kan vara lite svårare, men det är intressanta förhoppningsvis.
Med bra träning kanske?
Säkert.
Nyttigt. Vaknar du ibland mitt i natten av ett ryck och vrålar för att du saknar fotbollet så mycket?
Nej, jag sover väldigt gott oftast. Och de gånger jag inte sover gott så har det ingenting med avsaknad av fotboll att göra.
Nej.
Jag slitade ju för 4 år sedan och slitade i ett... Ja, men jag har kommit till ett ställe där jag inte känner någon kärlek för att spela längre. Mm. Det är väldigt ont, mycket skador, slitna knä och höfter. Och... Så jag var väldigt klar när jag slutade. Mm. Och har landat i den insikten och den känslan väldigt, väldigt snabbt. Sen som vi har pratat om också så tror jag, eftersom jag har fortsatt inom fotbollen med media, så är det ju... Ja, du är fortfarande med i svängen på något sätt. Mm. Du har hela tiden, du har liksom inte den här kanske identitetskrisen som många får efter en karriär. Utan jag har fuskat lite genom att stanna kvar.
Mm.
Och Trivs jättebra med den fotbollstillvaron jag har nu idag.
Ur det perspektivet, för vi som tittar så då är det många som har tankar om när man borde sluta. Mm. Man borde sluta på topp, man borde sluta efter ett guld, eller man borde sluta hålla på så länge som möjligt, eller man borde, och sådär. Ur det perspektivet, slutade du perfekt då, som du inte behöver tänka så mycket kring det?
Jag sliter inte på topp.
Nej, men du behöver inte ha ångest, vakna upp mitt i natten och spika då?
Jag tror att där handlar det väl om, jag har ju båtats med den frågan också under min karriär. När det är dags att call it quit liksom. Jag tror att det man måste landa i oavsett är att, eller det som kändes skönt för min del var att det var på mina villkor när jag väl tog beslutet. Det var jag som tog det beslutet. Det var inte, även för jag hade som sagt artros i slitna knä och höfter och så hade jag kunnat spela vidare om jag hade velat. Mm. Men jag kände att nej, det är dags att lägga av. Det blev en cirkelslutning i att jag tar beslutet själv. Jag är redo att slita nu. Så det var viktigt för mig, och därför tror jag landat så pass bra jag har gjort.
Mm.
Sen där slita på topp, ja, det beror på hur mycket man bryr sig om legacy också. För min del så handlar det om att jag spelar tills jag inte vill längre.
Mm.
Det är klart att alla har någon form av bekräftelsebehov, men jag bryr mig inte så mycket om vad mitt legacy blir fotbollsmässigt för alla andra.
Nej.
Det viktigaste är ju vad det blir för mig personligen och de runt omkring mig.
Mm.
Så även för jag tänkte mycket på frågan när det är dags att slita, så tänkte jag inte på den utifrån de premisserna.
Nej.
Sen är det ju härligt, som menar jag också fotbollssupporter och intressant. Alltså, så här, jag hade hellre sett att Ronaldo inte gick till Saudi.
Ja.
Jag hade hellre sett att Messi fick avsluta i Barcelona.
Mm.
Kanske skulle Zlatan slitat när han tog Milan till guldet.
Mm.
Men den romantiska bilden kan jag ha som fotbollssupporter. Men jag kan ju också förstå att oavsett vilken bransch man är i, man vill slita på topp. Det är inte lätt, för man drivs i det, man har en kärlek till det man gör, och för många handlar det om att kunna nära den drömmen så länge som möjligt.
Ja, för det är det jag, om man tar Zlatan som exempel, så är det ju det enda han kan, så att säga. Alltså, vi har ju inte sett något exempel på hur han är som tränare eller hur han skulle vara som expert och sånt där. Nej. Är det en anledning till att man håller sig kvar länge också? Hur pratar man liksom om efter, eller om karriären?
Nej, ja, det är också, det är säkert, jag behöver inte ta Zlatan som exempel här, men om man säger generellt så är det klart att det finns en oro efter en karriär. Jag menar, då för min del och för många andra gått här fotbollshögstadie, fotbollsgymnasium, skrivit på liksom, kanske postkontrakt när man var 18-19, och sen plötsligt är man 35, och då, man har inte gjort något annat.
Nej.
Man har inte funderat, inte jag i alla fall, kring andra grejer. Jag fick ställa mig de frågorna när jag var 36 och slutade. Ja, men vad mår jag bra av att göra? Vad är jag intresserad av att
göra? Började du ta i de frågorna först?
Ja, på riktigt gjorde jag nu det. Ja. Men jag menar, det är inte så att jag under 35 år liksom bara tänkte fotboll.
Nej.
Liksom. Det är klart att jag har andra grejer i mitt liv som har varit en viktig del. Och som är en viktig del. Men rent karriärsmässigt så, jag menar så här, efter att du har varit fullt fokuserad på det du ska göra.
Mm.
Och inte tillåta dig själv att gå några villevägar. Så tror jag att den är kanske lite unik på det sättet.
Ja.
Alltså att vara idrottsmän och komma ut, eller kvinna, och komma ut på andra sidan.
Ja. Ja, alltså,
ett långt svar, luddigt. Men jag dribblar bort mig själv lite där.
Ni håller ju på längre än gymnasterna, men det är fortfarande så att man är väldigt tidig pensionär.
Ja.
Så att säga.
Ja, men så är det ju. Tidig är det ju, men sen är det också, du vet ju ungefär när du slutar, så vill du inte få någon jätteskada. Så du vet ju där, någonstans att det är kring där 35, 36, 37 kanske. Så på det sättet så mentalt så var det väl lite enklare för mig i alla fall då, att ställa om att ja, men nu är jag ändå på upploppet.
Mm,
de frågorna, jag, precis som jag sa till dig, de börjar väl då komma kanske sista åren när jag spelar.
Mm.
Det var inte så att jag från en dag till en annan kände, jag slitar och sen dagen efter, jaha, vad ska jag nu göra? Utan det var ju en process de senaste, sista åren då, ska jag säga.
Men nu har ju en civil karriär börjat.
Mm.
Nu har du ju varit för dig i 4 år.
Ja.
Så, alltså, för jag har inget, det är inte som att jag har en plan för vad jag kommer göra när jag är 60.
Nej.
Men har du några tankar om vad som kommer bli av livet nu?
Nu känner jag väl att jag trivs inom fotbollen.
Mm.
Om jag kommer att stanna inom fotbollen, tror jag.
Mm.
För att jag känner att jag har en kunskap här, jag har en kärlek framförallt till sporten fortfarande. Och man har sitt nätverk i den branschen. Jag hade väl gärna varit lite närmare spelet och tagit tränarutbildningen. Så jag tänker mig i framtiden att vara kanske en del av en tränarstab. Men det jag känner framför allt är ju att alla de runt omkring en, jag har en dotter till exempel som fyller 11 i sommar. Det blir ganska förmätet om jag ska gå och återigen liksom, okej, nu ska jag jaga nästa dröm. Nu ska alla andra få stå åt sidan för att jag ska nära den här drömmen eller lägga allt fokus på det. Så det är väl så jag känner inför framtiden, att jag trivs bra med tillvaron nu. Jag känner att jag jobbar liksom på Viaplay med kommentering och gör det 3 dagar i veckan. Sen har jag nästan total frihet att styra min tid själv. Och det känns det som är det viktigaste för mig då framöver, att kunna styra den tiden utifrån folk runt omkring mig.
Och ska någonstans... det bidra lite?
Ja, exakt. För att, och det trivs jag med väldigt mycket, ska jag säga. Spelar en biroll med en bra formulering. Så det är väl så jag säger framtiden an nu. Jag har inte högre ambitioner eller drömmar än så. Och jag tror det är också lite att fan, det är något härligt med att inte... Det kan knyta till den pressen ändå vara fotbollsspelare. Det är skönt att inte ha en huvudroll. Det är skönt att inte drömma för stort. Topparna när man spelar fotboll var otroliga såklart. Mm. Men dalarna var också ganska djupa. Och nu har jag någon form av mer konstant graf då.
Du har inte... Kickbehovet inte konstant?
Nej, absolut inte. Mm. Och det trodde jag väl... om att jag knyta till din första fråga med sakna fotbollen, det var det jag trodde jag skulle sakna, just kicken, adrenalinet när man står i tunneln och man ska in på Anfield eller Old Trafford eller Friends. Men det gör jag inte, jag saknar inte den alls.
Nej.
Om det är någonting jag saknar med fotbollen, så är det kanske då alltså så här, att jobba i en grupp, att ha ett mål att jobba efter. Men det känner jag att det har jag ju på Viaplay, tycker jag. Jag tycker det är sjukt härligt med produktionen och vi framför kameran och hur man jobbar ihop där. Så det är behovet bara stillat där ändå, tycker jag.
Ja, just det. Vilken är den största... För nu är det ju på andra sidan, liksom, där folk tycker om fotboll och sånt där. När man är i det, vad skulle du säga ändå är bilden som fotbollsspelare har av media? Är det liksom den onda sidan eller är det nödvändigt ont? Eller hur snackar man om
den onda sidan. Man snackar om och kring media på ett väldigt negativt sätt. Och det har väl att göra med att ingen gillar att bli bedömd, bli kritiserad. Och någonstans så tror jag att man ska skilja på media också. Media, det ska sägas. Den brittiska tabloidpressen, till exempel The Sun och Daily Mail. Det kändes ju då, och det känns som nu också om jag läser det, att de har ett språk och en ton och en agenda som är obehaglig. Men jag tror som fotbollsspelare så klumpar man nästan ihop media till en klump liksom. Och men när man kände ibland att svensk media när man spelar landskamp och att de var väldigt kritiska och också var ute efter en på något sätt. Men det har man förstått nu i efterhand att nej, men så är det ju inte.
Men är det inte lite sant då? Är det inte omöjligt att de vill piska igång någonting för att sälja lite tidningar och sånt där? Även om det inte är på samma sätt. Så det är inte, så att det är inte Wikipedia som står där.
Ja, men så kan jag förstå ju också att mejlaklimatet nu är ett sånt att du måste skrika lite högre kanske. Men det vill säga bara att jag känner inte att de har något personligt emot mig. Nej. Men det är klart att har jag gjort en dålig match, då kanske de trycker på lite extra för att sälja då eller för att klickas lite mer. Men man kunde känna ibland en personlig agenda som man hade, och den mot en själv då som fotbollsspelare. Och den känns ju nu med lite distans som att den har man fabricerat själv. Liksom.
Ja, just det.
Men jag är väldigt negativ inställning till media har man ju.
Läser man och ser typ allt?
Det är ju individuellt, ska jag säga. Men du nås ju av det på något sätt, ska jag säga.
Man säger ju alltid nej. Alla spelare säger att de inte läser.
Ja, men stämmer ju inte.
Nej.
Nej. Jag tror att många spelare läser det mesta. Och i takt med att sociala medier har blivit så pass närvarande. För det var ju inte, när jag kom till England 2008, fanns ju typ inte Instagram och Twitter.
Nej, just det.
Så du nås ju mer av det, såklart, på grund av det. Det är en unik sägning, men Men så är det. Sen är det ju också att, men vad som jag sa till dig innan också, att när jag är där i England och spelar fotboll så är min identitet fotbollsspelare. Mm. De flesta som är runt omkring mig ser mig som fotbollsspelare givetvis. Mm. Men då är det ofrånkomligt att du bara påminner om förra veckans match eller matchen till helgen. Liksom. Så att det går inte att stänga av. Du nås av kritiken.
Mm.
Så det beror på hur hårdhudad du är. Jag kan ju uppskatta mer om du nås av en kritiken än att den är ju där ändå liksom. Mm. Jag kan lika gärna ta del av den. Jag läste mycket. Klart att det påverkas av det, både positiv och negativ kritik. Men jag har ju ändå så pass mycket kontrollbehov att när jag pratar med en journalist nästa gång så vill jag veta hur han har porträtterat mig i sina, om jag pratat med honom tidigare till exempel. Så det var mer av den anledningen kanske som jag läste.
När du kommer glidande här på en skoter.
Ja.
Kläderna sitter som en smäck. Du har behållit formen. Du upplever själv att du fick sluta när du ville.
Mm.
Imorgon ska du få göra...
Jag har behållit formen för jag är långsmal. Men jag
kan inte jo, men det finns många som inte...
Ja. Nej, ja.
Du skulle vinna med mig och armbrytning alla dagar i veckan. Och imorgon ska du göra roliga saker med roliga kompisar.
Mm.
Du kan unna dig saker, gissar jag.
Mm.
Du får jobba med någonting som du tycker är roligt. Du är på en plats i livet. Låter det som att du kan unna din dotter mer till... Ditt nedkliv från fotbollskarriären är ju nästan unheard of. Känner du själv att du har... Vad är meningen? Lade du extra mycket kraft på det? För man ser ju så många som går i personlig konkurs. Mm. Som hamnar i fade i media, som bryter foten i Let's Dance. Eller som på annat sätt gör, som inte, det blir inte lika bra när de glider in på en skoter.
Jag har landat väldigt bra, känner jag. Och jag inser hur privilegierad det är. Jag inser hur privilegierad det var när jag spelade fotboll. Jag tror därför jag har landat bra är mycket att jag har alltid levt och andats fotboll. Men jag har inte varit totalt insnöjd på det. Det är mycket, precis som jag säger, det är mycket i livet som intresserar mig, som inte har med fotboll att göra.
Ja.
Och det, precis som jag säger, det har jag kanske tid att unna mig på ett annat sätt nu.
Mm.
Och det är kul att leva. Det är kul att, alltså, fan, ju mer du ser, ju mer man upptäcker av livet utanför fotbollen så vill man ha mer av det.
Ja.
Så att det är en kanske på nytt födelse som människa efter fotbollskarriären, ja. Där du var väldigt låst och där du var, men sen inte säga att så har alltid pratat att det finns nersidor med alla jobb. Ja, det är det ju. Men att komma in på försäsongen 1 juli och få ett schema. Här ska du vara hela året till 15 juni.
Ja. Ett årsschema.
Liksom. Ja, du får ett årsschema. Här är match och de dagarna är inte match så är det träning. Liksom.
Ah.
Och det är non-negotiable såklart.
Mm.
Att kunna ha den flexibiliteten, att kunna styra. Jag var i London nu här 2 dagar. En kompis som spelar konsert. Som spelar. Ja, men jag åker över och kollar på honom.
Ah. I Premier League?
Nej, en konsert.
Förlåt. En konsert?
Ja. I London. Nej, men bara kunna göra så, att ha den spontana elementet i livet.
Var det din kompis Eric Clapton förresten?
Ja, det var det faktiskt.
Det var ju själv. Det är skämt.
Jag ska inte name droppa så mycket, men det var det.
Ja, just det.
Ja.
Och
det är... Fan, det känns som att alla de grejerna har ju kanske fått stått på sidan lite, såklart. Som fotboll, alltså när man spelar fotboll, att man var låst i det. Och jag tror därför mår jag väldigt bra för tillfället. Att
jag vänder på det då. Av det här inrutade livet där folk, jag gissar att de ändå så här putsar de dina skor?
Ja, alltså det är ju en kultur i England som...
Just det, de unga gör det.
Ja, det gör de. och det är noll penalism i det. Nej. Men det är bara, de putsar skorna till dig, ungdomslaget, 18-åringarna. Och så får de lite pengar vid jul och vid säsongslut av oss.
Okej.
Men de blir ganska bra, ganska riktigt belönade för sin skoputsning.
Jo,
de gjorde det bra.
Ingen synd om dem. Men jag tänkte bara, i den världen där folk putsar ens skor, vad var, när du slutade, vad var den största, vad var du inte kunde? Kunde du fylla i en autogiroblankett?
Mm, det kunde jag. Mm. Men du är inne ändå på det som är svårt, liksom.
Mm.
Att du blir väldigt bortskämd, du blir väldigt pampered.
Stryka.
Med. Stryka kan jag, och gör jag ofta. Det är någon form av OCD att jag inte kan ha skrynklig skjorta, jag vet inte varför.
Mm.
Nej, alltså jag tror att du pratade innan om att jag är dålig på att svara på mail och så vidare.
Mm, ja, jag berömde dig.
Jag var snabb. Nej, men just de delarna är man väl dålig. Men där är man fortfarande... Jag vet inte, 17-18 liksom. Mm. Man är dålig, strukturen ska jag säga. Att du är van du är van vid att någon annan sätter den strukturen, all struktur till dig.
Mm.
Som sagt, ja, första juli till 15 juni. Här ska det vara, visa till att du kommer dit.
Mm.
Du har inte tänka på något. Så att från en dag till en annan sätta all den strukturen själv.
Mm.
Jag förstår för folk som lyssnar, det är svårt det är. Liksom. Det, men det är ju en liten utmaning i alla fall. Att kunna göra det själv. Och det gör jag väl med blandade resultat. Men
har du hört om tidigare lagkamrater som inte kunde knyta skorna eller motsvarande? Alltså som...
Nej, men det var ju knyta skorna är väl att ta i. Men det var ju till exempel när vi så här, 25 när vi skulle betala räkningar, så var det ju vissa lagkamrater som stod med räkningarna.
Mm.
Gick det med. Vi hade en sån här player liaison heter det, som hjälper spelare med olika grejer då. Om ska fixa lägenheter eller vad det nu är. Boka flygbiljetter till sin familj och så vidare. Så,
gud
vad så styr du den här med sina räkningar och, som en sekreterare. Typ då.
Så om det finns, jag fattar 1000% att man hamnar där.
Ja. Människan är ju låt liksom.
Ja, minsta motståndets lag.
Ja, verkligen. Så att, men jag landar inte där med räkningarna.
Nej.
Men,
resten av planeringen.
Ja, nej, det fanns tillgängligt liksom. Så därför har man väl lite problem med det efter karriären.
Mm. Det har varit svårare för alla andra i hela fotbollshistorien än för dig.
Ja, kanske.
Så här är det. Vi har ett högre syfte med den här inspelningen, och det är att du och jag ska bli kompisar.
Ja,
vad tror
vi är ju
du?
Kompisar lite redan.
Jag tycker att det här känns som att det är samma tonläge.
Mm.
Och det är...
Vi är bättre kompisar än vad du och Schiffer det i alla fall. Men det är väl också, säger man inte så mycket kanske.
Nej, det är ingen benchmark. Nej, men det kan jag redan nu säga att det är, men jag har högre ambitioner.
Och det har, bakgrunden till det är ju inte att ni är ovänner, men att han tar inte in fler kompisar i sitt liv. Eller vad
han sa det uttalat att jag inte är intresserad i inspelningen. Så det får man hacka i sig.
Det får man respektera.
Men hur ser kompissituationen ut?
Den är väl spretig. Mm. Och kanske mer... Till skillnad från Schiffert då, mer kvantitet än kvalitet för mig då.
Ja.
Väldigt mycket kompisar av att jag kanske bott utomlands och spelar på olika ställen. Men jag har väl väldigt få nära kompisar då, ska jag säga. Och de närmaste kompisarna jag har är från Skåne, från Landskrona där jag är ifrån. Och de har hängt med konstigt nu också. Jag har tre väldigt nära kompisar och de har... Vatt av olika anledningar i England samtidigt som mig. Mm. I London, pluggat där och jobbat. Och nu har alla hamnat i Stockholm också.
Är det sant?
Så, jag tror att det är...
Alltså ditt liv.
Ja.
Det är otroligt. Barndomsvännerna flyttar efter. Ja. Fan vad gött alltså.
Ja,
och de är sen grundskoletid.
Ja, sen min äldsta kompis. Han är från ettan då. Och de andra två då är från mellanstadiet för ungefär.
Mm.
Och de är inte så ingen av dem är fotbollsintresserade. Så de kunde vara och hälsa på och så fixa biljetter när de skulle spela mot United på Old Trafford. Kom man ner till Players Lounge då efter matchen. Ja, var är de? Nej, vi drog i halvtid för det var inte så. Vi tyckte inte det var kul liksom. Så jag tror därför också har jag satt ett sånt värde i deras vänskap.
För att det är, precis, det säger ju mer. Alltså.
Ja, jag tror det. Och att för dem det blir aldrig något fotbollssnack där. Man känner att eftersom de är 0% fotbollsintresserade så deras vänskap till mig har 0% att göra med fotboll eller så. Så att det känns också tryggt. Därför de är så nära.
Jag förstår ju om folk frågar efter biljetter och sånt där, men jag kan tänka också att det bränner ju lite ljuset i en ände i alla fall. är det jag är för dig?
Ja, nej, men alltså så här, jag fattar väl att folk vill se fotbollsmatch och det beror på lite vilken vänskap vi har kanske och hur ofta man hörs.
Mm.
Finns det de som kallar en kompisar men typ bara hör av sig när det är någonting de behöver. Men den, så kan ju alla känna att man har några kompisar som, aha, nu ska vi ska flytta här, kan du hjälpa till? Ja. Fast vi har inte hörts på 8 månader då liksom.
Den ska inte bli.
Nej, bra.
Det lovar jag.
Bra.
Vilken
jag gillar ju här också att jag har ju, nästan alla andra är ju, de är ju kompisar då som man kanske inte har valt. De tillhör inte den kategorin. Vi bodde på samma gata, eller två av dem i alla fall. Och den andra då man gick i skolan med och blev tilldelade kanske på ett annat sätt.
Mm.
Men alla andra kompisar är ju kompisar jag har valt, givetvis.
Du har en rot i Landskrona fortfarande, eller hur?
Ja, jag har ett sommarhus.
Det är så det är.
Ja, Bosshusen heter det. Mm. Ovanför Landskrona. Så där, ja, det är härligt. Och där har jag ju, ja, min syster och hennes familj bor där. Mm. Min mamma och pappa. Så, och sen lite också min dotter. Hon har flyttat väldigt mycket. Mm. I sitt liv. Vi separerade också, jag och hennes mamma.
Mm.
Men det huset har vi alltid haft. Så det har hon haft sen hon kommer ihåg. Mm. Såklart. Så det är lite tryckpunkt för henne också.
Just det.
Så det är väl också en anledning till att vi är där ganska mycket.
Men är huvudtränare för Landskrona en sån liten dröm?
Ja, men det är, alltså det är Landskrona, Landskrona Boys är ju, det är ju laget i mitt hjärta. Mm. Jag känner ju starkt för West Brom, såklart, där jag spelat 10 år, och även för Djurgården där jag var 2 år. Men man landar ju ändå i att, ja, Landskrona är det laget jag har hållit på sedan jag var liten. Det är de, när jag går in och kollar på liveskola, vad det är, men då kikar jag ju Landskrona först. Det är ju verkligen laget i mitt hjärta. Så att, ja, det är väl en liten dröm. Samtidigt så, att verka i, du är Stockholmskille, eller?
Mm.
Ja. Men att verka i en liten stad i ett sånt jobb, det är också en, det är inte helt lätt, tror jag.
Nej.
Du har så mycket olika andra insatser på grund av att du har familjer som jag nämnde och kompisar och du vill bo kvar där, kanske har ditt hus och så vidare.
Det är svårare att dra sen om man åker ut, så att säga.
Ja, det är det ju. Det är klart det är.
Mm.
Du vill vara involverad i det laget och ha en känslomässig ingång i.
Mm.
Men det är också, insatsen blir också stor.
Svårt att bli profet i sin egen hemstad och sånt också.
Ja, så är det ju också.
Fan, nu, det här är så här trevligt, har jag inte haft på länge. Så det här blir hög tid att dra i jingeltråden och se om du och jag kan bli kompisar.
Ja, väl så.
Jonas?
Yes.
Kan du borra i betong?
Jag är väldigt ohändig. Jag brukar ju vara med min före detta svärfar då. Han var väldigt händig.
Mm.
Så vi höll på att bygga trädäck och altaner och så vidare.
Mm.
Så då var jag med. Och jag brukar ju, när någon annan frågar, brukar säga, jo men jag...
Ja.
Jag, det här, till exempel den här altanen har jag gjort. Men det var ju mer med som muscle liksom.
Ja.
Jag fick ju mer lyfta och bära och gräva. Så borra i betong har jag aldrig gjort.
Nej.
Men det känns inte så svårt. Jag har bilat ett golv har jag gjort.
Du hör det?
När vi byggde om badrum. Så det är väl att borra i betong, så att säga.
Alltså det svåra, ja, jo, men där tänker jag ändå att det är svårt att missa.
Ja.
Förstår, alltså
men du menar nu borra en sånt snyggt hål?
Ja, men borra upp någonting, en tv eller något i en bärande vägg.
Alltså så här, ja, jag tänkte så här slagborr. Då tänkte jag så här, ja, ja, ja. Nej, ja, det kan jag göra.
Du kan det?
Ja, ja. Ja, och så är det in en plugg liksom.
Ja,
ja. Ja.
Då så.
Men så här, det kan väl alla höra på så här.
Ja, men Stockholm nu, har du rätt?
Nej,
40,
nej, men det kan jag göra. Svar ja.
När känner du dig fin?
Väldigt bra fråga. De flesta människor har väl något form av självhat i sig, skulle jag säga. Och i synnerhet kring om du menar då det visuella, jag känner sig fin. Jag skulle säga när jag är som mest i en miljö och där jag är mest bekväm, kanske.
Mm.
Jag kunde ju känna mig fin, kanske, när jag kom in i omklädningsrummet efter en match och vi hade vunnit.
Ah.
Och jag var svettig och kände att jag hörde hemma, liksom.
Ah.
På något sätt. Jag hoppar på den här trenden. Jag trivs ju väldigt mycket med och alla de här grejerna man kan göra. Alltså så här friluftstrenden som är nu. Jag har börjat surfa lite. Jag hajkar mycket.
Ja, du har vandrat en del.
Ja, jag vandrar mycket. Och det är väl någonstans...
Det är frisk typ.
Ja, och det känns kanske back to nature på något sätt.
Mm.
Det ska man ju inte underskatta. Att det ligger i oss på något sätt. Att du ska... När du är ute i... Ja, men när du är ute i skogen eller ute... på havet, eller fan, någonstans grunden är ens i människan på något sätt. Då kan jag också känna väl, ja, att, ja.
Komma in i fjällstugan rosig.
Ja, ja, men det är härligt.
Mm.
Mm.
Hur tänker du kring håret? För jag är långt hår båda två.
Ja, jag borde känna mig...
Du får inte tolka frågan som jag inte tycker, men har du några långsiktiga planer?
Ja. Och den var ju, jag fyllde 40 precis ju.
Ja,
och då hade jag bestämt mig att 40 får det räcka liksom.
Ja.
Det får inte bli pejigt liksom, att du hänger kvar i någonting rent utseendemässigt som du inte bör hänga kvar i när du är plus 40.
Mm.
Får inte bli gubbigt liksom. Håret, när jag inte känner mig fin då, det kan jag säga. Mm. Det är när jag sitter i make-et, sminkstolen innan studion.
Mm.
Och sminkösen tar fram en sån här sprayflaska som ska spraya på så det håret ser tjockare ut där framme.
Okej.
Okay. Det är en reality check som, ja, som jag inte hade behövt. Då känner man ju ofin.
Jag känner inte till den sprayen, men det har ju inte med att mitt hår är tjockare utan att jag inte är så känd. Att det är ingen som offrar den sprayen på mig.
Ja. Nej, då känner man ju ofin då. Verkligen.
Men ja, om du skulle klippa dig idag,
mm,
vilken frisyr lockar mest då?
Jag hade ju, när jag spelade fram till, jag hade helt rakat.
Ja, men det här är ett bild,
ja,
på.
Ja.
Då är det Sverige.
Nej, det är, va, Holland och första året i England. Och,
är det så?
Ja.
Jag har bara sett bilder från Sverige när det var kort hår, tror jag.
Ja, nej, men då hade jag det. Så mm, det kan jag väl tänka mig. Alltså, till slut så blir det väl det.
Mm.
När man börjar bli mer och mer tunnhårig, det blir bättre att raka av skiten.
Mm.
Men jag har ganska mycket arg på huvudet. Och alla gånger man har nickat ihop och skallat ihop så...
inte det snyggt?
Och det är väl det som bottas med en, att det kanske ger karaktär. Så crack in the ceiling och så vidare.
Eller 8 i det här fallet.
Ja, 8 i det här fallet. Men det är väl, ja, nej, det kanske kommer om inte allt för lång framtid då.
Men är det 50 nu som gäller? Man skjuter fram den gränsen.
Nej.
Jag har tänkt bröllop, men jag tror jag kommer skjuta upp det också.
Ja, jag vet. Nej, nu får det snart räcka, tror jag. Det är som, då har jag ju gamla referenser, om man säger Seifel-referens, mm, när George Costanza då, hans kompis, börjar bli tunnhårig. Så han, vad ska jag göra då? Så han säger, du ska leva nu i 2 år. För det är den sista 2 år, på många sätt är det. Så jag ska leva nu, verkligen, ett par år. Och sen åker det.
Vad är det dyraste du har stulit?
Mm. Lite konstpauser innan funkar, va?
Mm.
Tänker jag till det. Jag har inte stilit något så. Jag minns när jag flyttade från... Det är väl någon form av stöld. Jag minns när jag flyttade från... När jag flyttade till Djurgården 2017.
Mm.
Då gick det snabbt. Och så körde jag min bil, min Range Rover, till flygplatsen i Birmingham.
Mm.
Och så flög jag till Djurgården. Eller till Stockholm. Och så säljde jag bilen på en parkeringshus på flygplatsen. Och så tänkte jag, ja, men jag ser tillbaka om någon vecka. Hämta bilen härifrån och fixa med flytt och så här. Men så blev det inte att jag åkte över. För att vi hade väl match för sånt i Djurgården, om jag minns det. Så det blev inte. Så den stod på den parkeringen ett halvår. Jag kan tänka dig hur mycket det är.
Om det är överslagsräkning, jag har ingen körkort.
Nej, men så här, det står på en flygplats i Birmingham. Trött var jag också. Det var inte så att jag ställde den på så här lång parkering.
Nej.
2 mil bort liksom. Utan det var precis vid gaten typ. Så det måste ha kostat 100 pund kanske för en dag liksom.
Mm.
Ja, och så 180 dagar.
Mm.
Kan jag själv räkna där. 18 000 pund.
Mm.
Så tänkte jag, fan. Ja, det är väldigt, väldigt slarvigt.
Mm.
Men så efter 6 månader så åkte jag över där, i alla fall. Och så ska jag hämta bilen. Jag tänkte, ja, nu blir det jobbigt ju. Och så ska jag köra ut. Så just den dagen, enda gången jag har haft fly på det sättet, så funkar inte de här bommarna. Så de stod öppet. Och så ringde jag ändå på den här klockan när man kör fram. Så sa jag, jag har stått här ett tag liksom. Ja. Vad ska jag göra? Och så sa hon, nej, men det är fel idag, så du kan bara köra. Så det är väl någon form av stöld då? På runda slängar 200 000.
Om du ändå frågar, men fan, ja. Hoppas inte, tänk om den man gick på provision.
Jag tror hon sa också, hur länge har du stått där? Då sa jag, vet inte riktigt. Men det har varit ett tag. Så jag undanhöll ändå att jag har stått där ett halvår.
Men ingen lögn. Det var ingen lögn.
Nej.
Det var ju ett tag.
Ja, det var det ju också. Så det, ja.
Du duckade ju skickligt det brottsliga här. Men det blev bara det väldigt, ja. Vilken kändis blev du ledsen när den dog?
Ledsen. Så här, jag har inte haft någon kändis som jag känner då, så att säga.
Nej.
Som har dött, och det är svårt att bli jätteberörd. Vet inte riktigt, men som alltid, oavsett om jag inte har någon och det behöver inte vara en kändis, men när man hör någon, när det liksom inte följer livets gång på något sätt.
Mm.
När någon så här, svårt när ja, men nu sitter vi här, Tina Turner och dog igår.
Mm.
Och det är ju sorgligt.
Mm.
Men jag har svårt med rapporteringen. Total chock, Tina Turner dör och folk är otröstliga. Ja, det fattar jag att hennes närmsta är kanske. Mm. Men hon var 83 år.
Ja.
Det följer livets gång. Jag blev ju berörd, oavsett om jag är kändisar eller om man läser om vanliga personer där man har i sin bekantskapskrets när folk dör tidigare och när de har efterlevande som föräldrar eller till och med farföräldrar. Och så. Det berör mig mycket.
Mm.
Men jag har svårt att känna bli riktigt berörd av så här, kändisar som nej, men jag är en stor Beatles-fan till exempel. Mm. Jag är George Harrison när han dog. Och, ja, det är klart att jag har en jävla respekt för deras konstnärliga arv. Och det har betytt mycket för mig. Mm. Men jag kan skilja på verk och personer. Mm. Så nej, svårt att bli bra för det.
Mm. Nej, det respekterar jag verkligen. När spydde du senast?
När jag spydde senast... jag hade en 40-årsfest där. Jag dricker väldigt sällan. Nu kommer Ulle Nyström som är producent på Viaplay som ni har kontakt med. Kommer man säga att ja, det säger jag alltid. Men jag har kommit in andra två gånger och varit bakis varje gång. Men ja, då var väl... jag som inte festar så ofta. Då var det ganska... då får du väl vara på en 40-årsfest. Då festar vi till mycket. Så då sliter jag kvällen hemma i lägenheten och spyr. Då kände jag också det är för det var, men det är också ovärdigt att du spyr när du har festat när du är 40 kanske.
Nej,
det är det inte, va? Nej.
Behåll håret och spy. Mitt enda tips. Vem sköt Palme?
Det är en härlig fråga. Jag har lagt orimligt mycket tid på, inte efterforskning, men att läsa rapportering kring det.
Det
har många gjort.
Men, jo, men oväntat att du ändå.
Ja, inte så mycket som Leifby, Marcus. Som är, men,
du vet vad han har hemma i källaren, va?
Nej.
Han har Christer Petterssons dörrmatta hemma i källaren.
Ja, härligt ju.
Ja.
Nej, men jag är 83.
Mm.
Så jag vill tro att det är...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mitt första minne.
Ja.
Februari morgon då. Och man... ja, det var inga barnprogram på tv. Så att man satt och kollade på det då. Mm. Jag var 3. Och... oerhört fascinerande. Mm. Hela den soppan kring utredning och kring olika spår. Och så vidare. Jag landar väl... jag är så pass pragmatisk. Jag landar väl i... det är GV som säger det. Att det logiska är ofta... nej, han kan man inte säga det. Men det är logiskt. Man vill ju gärna... det är ju sexigare med konspirationsteorier. Mm, mm. Och Sydafrika, PKK och så vidare.
Mm.
Det logiska och det enkla är väl ofta rätta. Så det är väl... jag kommer inte runt Skandiamannen.
Jag
kommer
inte runt det.
Men någon som lanserar någon teori att det var... jag läste någonstans. Och det var just Lisbeth då... att hon inte ville spela in sitt vittnesmål. Det var någon som lanserade teorin att nästan väldigt många väldigt många mord är motivet svartsjuka.
Mm.
Och att det var något på det sättet då som skulle vara lite anledning också då till att hon inte vill spela in sina samtal. Ja. Men, ja.
Det hade ju, hade det varit det, det hade ju varit det största som har hänt. Det hade varit det största sen dess, om det kom fram.
Ja.
Vad äter du inte?
Jag äter nog det mesta. Mm. Eller jag äter det mesta. Jag har börjat av olika skäl gå mer mot vegetarisk kost. Mm. Dels med klimatpåverkan, men också att för att jag mår bättre av att äta mer vegetarisk. Och jag äter lite vad jag, och sen lite mer vad jag själv vill numera. Under 20 år fotbollsspelare så fick man äta det som de sa till en att äta.
Mm, just det. Så. Men är det buffé till frukost och lunch?
När jag var i England så åt man ju alla måltider på träningsanläggningen.
Middag också?
Ja, ofta. Oftast i alla fall. Mm. Och det var ju anpassat också klart till högpresterande idrott. Så det var inte alltid så härlig kanske.
Nej.
Med en engelsk touch dessutom. Ja. Som gör det ännu sämre kanske. Så jag är intresserad av mat. Lagar ganska mycket mat själv.
Men när du slutade? För när man slutar lumpen så går man ju upp i vikt. För då har man vant sig att äta jättemycket. Var det en grej att du var tvungen att anpassa liksom...
Ja, lite skulle jag säga. Men jag har aldrig varit såhär, när jag, det var snarare så att när jag väl spelade, att jag var tvungen att trycka i mig mer.
Ja.
För att jag visste att jag behövde. Det var aldrig så att jag käkade egentligen inte mycket för att jag kände att jag behövde mycket. Eller såhär, för att jag hade hunger. Utan jag fick käka lite mer för att det gjorde sig allt det man brände. Så ni är vi nere där att jag är på samma aptit då, men jag trycker inte i mig som jag behövde göra då.
Nej, just det.
Nej.
Det är också en anledning. Ah, fan, du är så förspänt. Vad bra du har det. Men hur bra är du på fotboll?
Ja, men jag är ju bra ju.
Ja.
Det ligger inte mig att slå mig för ryggen, för bröstet.
Nej.
Gör man väl.
Ja, men du har tagit i halsen, kanske.
Nej, men jag, det är väl det som jag då, om man pratar legacy, då kan jag tycka att det är lite tråkigt i rapporteringen. Och därför var det mitt agg ibland mot media. Att jag tyckte att jag var en duktig fotbollsspelare. Jag var en skicklig spelande mittback, var jag. Därför jag var i Holland 4 år innan England, och där klarar du inte det utan att du kan spela fotboll. Liksom.
Nej.
Men jag fick ju väldigt mycket det epitetet att jag, eftersom jag är 2 meter nästan och stor mittback, gillar att tackla, att jag bara var en spelförstörare.
Du har 8 R i huvudet.
Förlåt?
Du har 8 R i huvudet.
Ja, men precis. Mm. Och så det tycker jag är lite, det kan jag inte göra mig ledsen, men jag kan tycka det var tråkigt ibland att de inte så många inte så mina egenskaper som fotbollsspelare då, inom situationstecken.
Men när vi sågs förra gången, då var du själv inne på, om jag minns rätt, att du hade inte kunnat komma fram idag av den typen av anledning.
Nej, jag tror inte. Jag tror att anledningen till att jag inte har kommit fram idag, det tror jag gör med att jag har inte den explosiviteten eller snabbheten.
Det är mer det.
Det skulle jag säga. Sen kommer man inte ifrån, det är klart att min USP låg ju i att jag var stor. Att jag menar, då spelar man en fotboll i England som gjorde att man ville ha stora mittbackar. Man försvarar ofta lågt ju inne i straffområdet, så då behövde man det för att kunna dominera luftrummet där. Ni har ju fotbollen gått mer mot att i princip alla lag, och inte bara storlagen, vi spelar med hög press och därav med hög backlinje som är snabba i djupled och explosiva. Och det är ju inte där explosiva är ju aldrig.
Nej.
Däremot var jag ganska skicklig i mitt sätt, i mitt positionsspel då, eller i mitt sätt att läsa spelet. Och kompensera då med det. Och satte mig sällan i de här situationerna där det krävdes att jag kom in mot en, eller fick komma i löpduell mot Drogba eller Ronaldo.
Så ryser du sig innan.
Ja, men jag ryser också, men av andra anledningar.
Jag kommer ihåg när Carina Klyft bytte från sjukamp till längdhopp. Om du hade bara bestämt, nej, nu är jag mittfältare. Ta mig som jag är. Vem som helst får ta mig. Jag förstår om West Bromwich släpper mig nu.
Mm.
Hur bra hade du varit på en annan position då, som var mer orienterad åt det som du... Det
blev helt på, precis som du säger, vilket spel man spelar såklart. Och vilka ramar som gästar. Jag spelar ju de första tre åren i Allsvenskan innan jag gick till Holland, i Landskrona då, mellan 18 och 20, där spelade jag defensiv mittfältare. Mm. Och det hade jag väldigt mycket nytta av sen, tyckte jag, när jag spelade mittback, att du var bekvämare med bollen och så vidare, bättre på att orientera dig. Så i en sån roll, där du har en defensiv mittfältare som egentligen bara ska svepa, om man inte ska vara så mycket involverad i speluppbyggnaden, så hade ni klart mig okej. Men den rollen finns ju nästan inte. Men alla sexor idag, eller den typen av defensiv mittfältare, de är ju i allra högsta grad också, inte bara, om man kollar på Casemiro och kollar på Kanté, de är ju dels sweepers liksom, men de är också extremt skickliga med boll liksom.
Ja.
Så det hade varit svårt, men det är ju den rollen i så fall liksom.
Mm. Men för 10 år sedan då? Så dannade du ut då?
Hade
du kunnat spela i vad fan vet jag? Men hade du kunnat spela i Holland då?
Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag. Men återigen har det ju helt att göra med vilka roller och vilka ramar du sätter upp som lag liksom. Hur lågt du spelar försvarsspel, hur stationär den defensiva mittfältaren är då. Men i Landskrona där hade jag en defensiv roll som i princip bara innebär att du ska skydda mittbackarna, så skydda den ytan. Och då är det inte så svårt liksom.
Nej. Idag då, om kroppen hade hållit, hur bra är du nu?
Jag tror att spela i West Brom, som man säger, de spelar i Italien. Idag många klubbar, med det här lågt sittande försvaret. Då kunde jag spela långt mycket äldre än 36. Men du ser mittbackar som är kliniskt, spelar väl länge, och Bonucci är inte så gammal. Men jag menar, då handlar det mycket om att läsa spelet, om positionsspel. Det handlar inte så mycket om fysiska attributen då.
Nej.
Så att då kan du potentiellt spela längre. Alltså.
Mm. Mm. Har du varit i Rom med Alpin?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej. Budgetvariant.
Ja, jag vet vad det är. Sefsen har jag varit. Det är ungefär som Rom.
Vart fan ligger det?
Det ligger typ där.
Det gör det?
Ja. Jag åkte mycket skidor när jag var yngre.
Men för, ni får väl inte åka skidor som aktiva, va?
Nej, precis. Sen jag åkte ju inte på 20 år. Nej. På grund av försäkringsskäl då. Ja. Fick inte sofa, fick inte åka skidor och köra motorcykel och så vidare. Så nu har jag börjat igen. Och då var jag i Sefsen där. Ja. Och första gången då efter jag slutade spela.
Jag är så jävla glad att du, när du slutade, visst var det så att du drog på, eller det var i och för sig mitt i avskedet att du kom tillbaka sen, men du drog till Indien också.
Ja. Ja, men precis. Jag slutade ju i Djurgården 2019, 2018 förlåt, på hösten där. Jag hade bestämt mig för att sluta spela fotboll. Mm. Och så åkte jag på Australien, var i Indien.
För att kunde?
Ja, för att kunde. Mm. Lite såhär backpackerresa som man ville göra när man var 19. Mm. Jag fick göra när man var 35 istället. Men så blev det inte, så hoppade jag på det här Wigan. Mm. Jag har berättat för dig, jag var uppe i norra Indien och fick samtal från en engelsk agent.
Mm.
Och 24 timmar senare var jag i Wigan, eller i Manchester. Stod på träningsplanen med pingislunga.
Var du mer bakis då än nu?
Ja, det var ju bakis och jetlaggad. Och gräslig form då. Alltså fysisk form. Men det var också tvära kastar.
Här kommer till tvärtkast. För nu ska vi komma in på Patreon-frågorna. Nu är det lyssnarfrågorna. Vi börjar, Jonas, med de tre musikhjälpenfrågorna.
Mm.
Och då börjar vi med Lisa som undrar, vilket är det bästa sättet att få dig att skratta?
Bästa sättet att få dig att skratta? Men det är oväntat. Mm. Det är oväntat i olika situationer. Mm. Så kollar inte mycket på komedier. Jag går inte mycket på stand-up. Mm. Men ni kanske, när jag har en kompis inom branschen, så kommer jag göra det. Men jag är svår, jag skrattar inte, alltså, så här, du tänker så här, för då kommer du dit med en förevändning om att ja, men ni ska skratta liksom.
Just det.
Och då blir det ofta tvärtom, håller på att säga, det blir det inte, men fan, jag blir inte så mjuttad. Det roligaste är någonting, när du inte är beredd på någonting. Nej. Och det händer någonting i stunden som är humoristiskt. Ja. Då kan jag skratta jättemycket.
Ja, det är ju en logisk lucka i det där, att man ska ju bli överraskad. Och sitter man där med armarna i kors och säger
entertainment,
så är det ju kämpigt. Ja. Vi ska göra vad vi kan för att få det att ändra dig.
Mm. Ja.
Robert Olsson, vilken var din favoritsåpa från 90-talet?
Favoritsåpa?
Mm.
Men det är enkelt. Det var 3 kronor.
Mm.
Känner jag till den?
Oh ja.
Ja.
Pratade om Sten Frisk så sent som igår.
Ja. Prata om honom. Eller, han lever inte längre. Per Ragnar. Jo, det gör han va?
Jättesvårt att veta.
Ja.
Ja. Det enda jag vet är att du inte blev ledsen när han dog.
Nej, när han bombade kyrkan. Ja. Var det nu? Nej, det var ju tveklöst den som man... när man kom till skolan och man inte hade sett 3 kronor och gick på onsdag kvällen och så här. Hade man inte sett den, då var det helt exkluderande. Ja, du kunde lika bara stanna hemma för att du hade ingenting att tillföra på rasterna då i det som pratades. Så den, och så var man ju kär i hon, kommer inte ihåg vad hon hette.
Oh, man kär i? Nu får du, ja. Jag är ju lite yngre än dig då.
Ja,
jag var inte kär i mammorna i väldigt weird tidig ålder.
Okay.
Men det är samma blåting, nej.
Nej, hon var med också. Ja. Hon var härlig ju.
Någon var man kär i.
Ja, någon var man kär i. Sanna hette hon där i serien.
Ja, hon gjorde det. Jag vet precis vem det är. Mm. Precis vem det var. Man har inte sett henne någonting efter det.
Nej,
jag hon hade ganska stora läppar, minns jag.
Ja,
det måste ha varit hon, lite yngre.
Ja, ja hon var man väldigt olyckligt kär i.
Ja, rimligt. Och de var väl kär i alltså han är i rullstol kanske. Alltså Kim Sulokis karaktär.
Ja, Klimax.
Klimax.
Det är ett konstigt namn också.
Men var det barnet? Kim Sulokis satt i rullstol och så fanns det ett barn.
Nej, vem är det Kim? Vad heter han, sa du?
Kim Sulokis. Det är han satt i rullstol.
Nej, det var det inte.
Det var inte han.
Nej, han var storebror till han.
Så var det.
Klimax då, som satt i rullstol.
Nej, kanonnamn.
Det är konstigt när hans föräldrar också kallar honom för Klimax liksom. Det är riktigt mörker är det.
Det är först nu, ja. Det är jättekonstigt.
Ja,
det är jävligt. Det är som Beckham, att man är döpt till vad man blev till.
Ja, just det. Ja, det vill man inte heller ha.
Påminn inte om det.
Nej, påminn man inte om det. Så det var ju den man kollar på. Och sen, annars var det väl såpa. Jag tittar mycket Seinfeld.
Just det. Den är inte en såpa, men det är inte bra att du får med
den. Nej, det är inte en såpa. Det är klart inte.
Men det är lugnt. Nej. Folk har sagt mycket dummare saker.
Ja, okay.
Grumme, tror jag folk har sagt.
Klipp bort. Nej, det kan få vara kvar.
Sabrina Nilsson, vilken svensk kändis är en perfekt 10 och varför? Men att du tänker så kan jag fråga, hur följde man Sverige när man var utomlands?
Ja, det är en bra fråga också. Jag följde inte det så mycket, måste jag vara ärlig. Det känner man verkligen. Man tappar de här populärkulturella referenserna som vi pratar om nu. Favoritsåpa och vad som var på tv och så vidare. Det var helt avstängt för mig.
Mm.
Nej, väldigt, väldigt lite. Mm. Ska jag säga.
Vet du vem Fabian Bengtsson är?
Jag har satt din sida som var i låda. Ja, det följde mig. Men det var också en stor grej i om jag var i Holland då eller om jag var i England. Men det var ju World News. Men
det var det egentligen. Okay.
Det gjorde det. Ganska bra att jag satte den direkt ändå. Eller det ska man göra kanske.
Nej, jag har ingen aning om hur stort det var utomlands. Det var det jag tänkte.
Ja, men det var... Ja. Nej, men svensk kändis med en perfekt 10. Ja, men betalar du om vem som använder 10 poäng? Zlatan är väl en 10?
Mm.
Det kommer man inte ifrån.
Nej.
Ja, han är gudabenådad konstnär när det gäller fotboll. Men han är också en personlighet som attraherar och gör en nyfiken. Jag kan titta på Messi och Ronaldo och tycker de är förmodligen bättre fotbollsspelare än statistiskt än vad Zlatan är. Men jag blir ju inte nyfiken på Ronaldos person utanför.
Nej.
Jag blir inte nyfiken på Messi. Men Zlatan är ju, man har ju något sådär garboskt över sig.
Det är så alltså. För du har ju ändå rört dig i rum och omklädningsrum där det funnits alfahannar och där folk har tagit över rum och haft en energi och sånt där.
Mm.
Är han något annat eller är han, alltså, förstår du frågan?
Ja, jag förstår frågan. Ja, han är något annat, ska jag säga. Jag menar, den typen av personlighet har du ju i varje omklädningsrum.
Mm.
Och alla som har spelat fotboll vet att det är en hierarki i ett lag.
Mm.
Men Zlatan hade någon form av X-faktor som gör att det har väl sagts innan, men så här, ta över ett rum utan att för den delen skrika högst eller synas mest liksom.
Mm.
Det är någonting med hans energi.
Kunde man komma på sig själv och bli väldigt storögd inför det? Eller fick man träna bort det på något sätt?
Nej, det tror jag inte man var. Kanske första gången man kom in på en landslagssamling.
Minns du det?
Jag minns det. Det var i Wales, av alla ställen.
Mm.
I Swansea. Jag debuterade ganska sent, jag var väl 25 eller 26 då. Och då hade jag ändå spelat i Premier League ett par år.
Mm.
Och kände väl att nej, men mött de bästa och spelat med väldigt många. Men det var ändå speciellt att gå in i rummet första samlingen och Zlatan var där liksom, som jag inte hade träffat innan. Olof var med också, Mellberg, mm. som jag inte hade träffat, som var väldigt stor inspiration för mig när jag växte upp.
Mm.
Ja, speciellt första gången. Men sen så sen blev det väldigt naturligt snabbt liksom.
Ni var ju väldigt samtida i många år. Ser du den delen av din karriär, är det bara positivt? Eller är det också, för det kommer väl upp i på det här sättet, i 90% av alla längre intervjuer till exempel.
Med Zlatan?
Ja.
Ja, jag tror att alla, jag sa det ett tag i England, framförallt när Zlatan var i United.
Mm.
Att, ja, på riktigt, alla intervjuer som jag hade som en gäst då med mig, att nu ska vi prata er match mot Chelsea till helgen, eller nu ska vi göra en längre reportage om dig som person. Det slitar ju och ganska tidigt landade i Zlatan.
Mm.
Och det menar att folk har ju en nyfikenhet kring hans persona som där är han unik, så jag säger, i Sverige.
Jag förstår att det är rimligt, men blir man trött på det?
Nej, det ska jag inte säga. Jag tror jag kan bli mer trött på att prata om sig själv.
Det är så?
Ja. Så här, det beror ju på vad det var. Men om jag står och vi har spelat en bra match och vi har gjort det bra, då kan jag tycka att det är lite respektlöst om det landar i helt kontextlöst då, i hur man tror att Zlatan kommer att lyckas i United.
Liksom. Mm.
Annars, det som var skönt i landslaget var att fokus låg ju alltid på Zlatan.
Mm.
Han fick ju, all press låg på honom på något sätt. All fokus låg på honom, så att man kunde prestera och någonstans vara gå lite under radarn. Mm. Vilket jag tyckte, jag alltid tyckte var skönt.
Det passade dig liksom?
Ja, det gjorde det. Mm.
Johan Dykhoff.
Ja.
Undrar, vilken hushållssyssla är roligast och tråkigast?
Men roligast är, jag tycker mycket om att laga mat.
Mm.
Som alla säger, när man har tid och när man har några stycken. Men det tycker jag väldigt mycket om.
Vad bjuds det på?
Jag gillar ju skaldjur väldigt mycket. Vilket kanske inte då, såhär, jag lagar mat. Skaldjur äts ju med fördel. Oftast ganska...
Musselpasta.
Mm.
Tillaget.
Musslor gillar jag mycket. Mm. Grilla musslor på sommaren, det gillar jag.
Gör det?
Ja. Slänger man bara på grillen och så har man så här chili och vitlök och koriander. Och det är otroligt. Så det är, därmed har jag har ju lagat mycket vardagsmat genom mitt liv.
Mm.
På grund av att jag har spelat fotboll. Så jag är sämre på festmat, så att säga. Men skaldjur och musslor då.
Mm.
Till fördel. Ja, just det. Vad tråkigast är att
bygga trädäck.
Ja, det tog sin tid. Bygga trädäck med svärfar. Det är sådär kanske.
Min syra, Elinor, hon undrar, vad ville du bli när du blev stor?
Mm. Jag är ju 83 då. Top Gun kom ju 86.
Mm.
Så det var ju...
Scientolog alltså.
Snabb. Det var ju stridspilot då, man hade som dröm. Sen så blev jag ju, så läste man där då vilka antagningskrav som fanns.
Mm.
Och då var det vissa, det fick inte vara för långt då, det var någonting med G-krafter.
Mm.
Och det var ju typ så här, ja men du får inte vara över 1,80 typ, eller vad det nu var. Så den drömmen släcktes för mig typ i tvåan.
Vad skönt ändå att bli av med det fort, att inte rycka på sista antagningen.
Och sen satsade jag fullt på fotboll.
Men tvåan lågstadiet liksom?
Nej, ja, det var väl lite senare kanske. Men jag var ju långtidigt. Men annars var det väl fotbollsspelare. Min pappa var ju fotbollsspelare också.
Mm.
Så det var en ganska naturlig väg att vandra. Och märkte vi ganska tidigt att jag hade fallenhet för det.
Mm.
Att jag hade en talang. Var ny talang i. Men,
hur ser du på den saken? Hur mycket är medfött och hur mycket...
Det är en väldigt bra fråga. Vad som är nature och vad som är nurture. Och Gladwells 10 000 timmar. Jag tror ändå miljön är det som är avgörande.
Mm.
Men eftersom min pappa då var fotbollsspelare så hamnade jag i en fotbollsmiljö tidigt ju.
Mm.
Jag hade folk med kunskap kring fotbollen runt omkring mig sen jag föddes. Liksom. Mm. Sen kommer jag inte från att en del är... I nature såklart. Jag menar, jag är 1,97.
Mm.
Men
det är inte Messi?
Nej, men jag hade en fördel av min längd. Jag menar, min karriär såklart. Mm. Men det kommer man inte från.
Nej.
Trots allt. Ja, och Messi och de här. Ja, säg det, vad som är talang. det tror jag är utslagsgivande för alla branscher. Och menar, det kommer inte ifrån att IQ är ju det som är mest utslagsgivande faktorn. Och jag tror att för fotbollsspelare så tror jag också det är den största utslagsgivande faktorn. Just din spelintelligens och hur det är i din beslutsfattning, hur du läser spelet och så vidare. Och det tror jag kommer från att du när och andas och lever fotboll. Och har jättemycket referenser och situationer som du kan någonstans relatera till. Så var det för mig i alla fall i min beslutsfattning. Du hade kikat mycket fotboll, alltså sett den situationen innan och då kunde jag instinktivt reagera tidigare.
Ja.
Så att, ja, jag landar ändå i att nurture då, eller påverkan av miljön är den viktigaste faktorn för talang.
Nu går jag ifrån, det dyker upp frågor hela tiden. Du som har, om du gör en överslagsräkning av de du har stött på i den här branschen, hur många av fotbollsspelare är psykopater? Är det överrepresenterat?
Nej, det tror jag.
Tror du inte det?
Men du är alltså, inte fullblodspsykopat, men du är psykopat på plan, menar du då?
Jag vet inte vad jag menar, men jag tänker ibland att ni har ju lyckats armbåga er ända dit.
Ja.
Och i annars konkurrensutsatta branscher så är det ju ingen dum idé att inte...
Nej. Men och vad är definitionen av psykopat? Är det att gå över lik eller är det att vara
det är väl typ
väldigt egen?
Empati typ, så det är väl fel ord. Men jag menar, alltså, där folk är...
Jag tror,
om du jämför liksom folk, hur de är empatiska och hur de är socialt och sånt där, jämfört med övriga samhället, vad skiljer typ?
Jag tror inte, alltså i empati tror jag inte det skiljer av någonting egentligen. Nej. Det känner inte jag att det är något, alltså, att folk inom fotbollen är mer egocentriska i sin persona liksom. Därmed tror jag de är egna i det. Han höll ett bra tal, heter han, Van der Poel, skridskåkaren, när han fick några priser där. De sa han att alla de som är på en högre nivå i sport, de är där för att de har gjort något annorlunda. Mm. De har gått sin egen väg i vissa avseenden, både i livet och i sin idrott.
Mm.
Så jag tror att de är överrepresenterade i det avseendet, att man går sin egen väg lite, att man är annorlunda på vissa sätt. Det tror jag. Sen så att det, där är skillnaden, så jag säger.
Mm. Typ inte ge upp känns ju viktigt också. Alltså du vet om...
Ja.
Eller?
Jo, herregud. Jo.
Men, det är så sjukt att jag sitter och spånar. Jag är inte en sus.
Nej, men jag har också funderat på det. Vad det är som gör att man tar sig igenom det här nålsögat.
Mm.
För det är verkligen ett nålsöga ju. Och där är många som har varit väldigt mycket bättre fotbollsspelare än vad jag har varit, men som har inte tagit sig lika långt. Och att inte ge upp är såklart en faktor. Och då tror jag att det kan nästan vara en tillgång senare i karriären, när man har haft det lite tufft fotbollsmässigt då i livet i de lite yngre åldrarna.
Mm.
Då får man någonstans en hårdare hy, tror jag.
Mm.
Och menar, många av dem jag spelar med i min åldersgrupp som var i de yngre landslagen, det var nästan lite för lätt för dem. Att de stötte inte på några hinder, fotbollsmässigt då i alla fall, i de åldrarna 15, 16, 17. Vilket gjorde då att när de väl kom upp och var seniorspelare, att så fort det tog emot då lite, men så hittade de ursäkter.
Mm.
De tittade inte på sig själv, utan de hittade ursäkter. Att, ja, men det är därför. Det är för att tränaren inte gillar mig. Det är för att det är politik i klubborna. Eller vad det nu var.
Mm.
Så det tror jag absolut är en viktig faktor, såklart. Att, att någonstans kommer du ha motgångar, men att försöka leta i dig själv först och främst. Liksom.
Mm.
Varför spelar jag inte? Nej, det kan vara för att jag inte gör det här tillräckligt bra. Eller det, ja.
När hade du det tuffast?
Jag hade väl lite som tuffast då när jag var 15-16. Var på väg egentligen och spelade Landskrona Boys, juniorlaget. Platsade inte där. Och så gick jag till en Division 4-klubb i Landskrona, som heter Borsthusen. Och så tränade jag där 3-4 månader ungefär. Och sen så blev det här juniorlaget då i Landskrona. Det var två juniorlag. Juniorlag 1, juniorlag 2. Jag spelade i juniorlag 2 när jag lämnade.
Mm.
Platsade inte i ettan. Och sen efter 4 månader då, jag hade varit i Borsthusen, så skulle de slå ihop juniorlaget till 1 bara. Och då fick jag plats där, så då kom jag tillbaka.
Mm.
Och sen så gick det ganska snabbt efter det. Men då hade jag, och det har jag funderat på mycket, liksom, inte slide indoors moment, men hur det ändå känns, mycket i livet ändå känns ödesbestämt. Mm. Och man pratar om små marginaler, och det är nästan för små marginaler, många grejer i livet för att inte man ska tro på något öde. I alla fall har jag landat i den tanken.
Men det köper jag. Men å andra sidan, som Stenmark sa, ju mer jag tränar, ju mer tur har jag. Det är väl också så att om man inte ger upp och man fortsätter.
Jo.
För att du har fått fler chanser då, eller att fler vinstlag hade.
Ja, nej, så är det kanske. Och jag menar, ja. På det sättet kanske, men om man pratar om skador och så här. Så, ja, jag var nog fri från skador för att jag gjorde, eller relativt fri från skador för att jag gjorde grundjobbet med rehab och med återhämtning och så vidare. Så att ja, nej, där finns såklart en slitledning i det också.
Sofie, sista frågan. Mm. Vilket minne får du vilja vråla ut i skam?
Det är också en bra fråga. Fotbollsmässigt kanske.
Får gärna svara på.
Ja. Men fotbollsmässigt så är det ju ja, men så här, självmål, stora självmål, gjort något självmål på Old Trafford, gjort något i landslaget, du känner dig som världens ensammaste människa. Hela arenan tittar på dig och du känner att fan, jag får betalt för att göra detta, men jag kan inte göra en sån här situation bättre. Mm. Så där känner du skam på riktigt. I de
sekunderna. Det landslaget. Jag har ingen minne av det. Men...
Nej, det var kvalmatcher mot Kroatien.
Mm-hmm.
Vi vann matchen med 3-1. Eller det var kanske träningsmatch bara. Men det var i Zagreb i alla fall. Det var inför en mästerskap. Så den påverkar ändå mig i det att jag tappar min plats där. Men då känner du skam på riktigt. Ja. Att fan, jag har inte... det blir det här imposter-fenomenet. Mm. Fan, gör det här. Hur självförtroendet går i botten liksom, att fan, jag är inte värd allt det jag har här.
Mm. Är det oavsett hur det går till? För det kan ju också vara... Eller...
Ja, nej, men just i stunden där så är det väl bara resultatet av vad det leder till. Sen så kan du se nyanser efteråt i det. Ja, okej, ja, men det var inte så jävla illa kanske. Nej, då känner du skam. Personligt, jag vet inte. Det är väl som alla andra liksom. När man har varit ute och så vaknar man på morgonen och så har man en sån groende ångest igen som bara eskalerar. Sen så landar du ofta där också när du har ringt någon kompis och allt. Nej, det var inte så farligt.
Nej, exakt.
Men ja, inget så här speciellt tillfälle där jag känner att där gjorde jag bort mig. Men det finns ju säkert väldigt många sådana.
Vi gjorde det. Vi blev kompisar.
Vi blev kompisar. Mm. Det hade jag på känn.
Ja, det kändes som att jag var inte orolig. Det var jag.
Nej, det var inte jag. Jag blev kompis med din klippa också. För han får klippa bort några av mina konstpauser så inte blir för...
Bra på god.
Så inte blir för pretentiös i mitt tänkande och fundering.
Jag blir så ledsen om ni blir bättre kompisar. Hörru du, oändligt tack för att du tog dig tid. Det var helt otroligt.
Tack själv.
Vill du tipsa om något eller göra reklam för något? Eller...
Nej, ganska många får väl gå ut med någon. Jag är väldigt musikintresserad.
Just det.
Tog gärna ut med en låt från Zeppelin. Ja. Jag gillar Dire Maker som är lite så här reggae, lite så här sommarkänsla. Börja väldigt bra. Jag måste ta den från början då. Ja. Kommer inte in mitt i utan den ska vara från början med trumintrot. Dire Maker med Zeppelin.
Tack för det.
Ja, men till de här tonerna efter detta fantastiska avsnitt så ska vi ju faktiskt ta oss an ett Bysell-segment. Vi kommer att kasta om upplägg lite grann och kommer helt enkelt att läsa några från järngänget här. För ni är ganska många nu, jag får se hur många jag hinner. De här har stöttat via Patreon så det står härliga till. Marcus Lunde, Ann-Sofie Karlsson, Daniel Enander, Sandra Hammarström, Stadens Kafferosteri. Martin Kielman, Kristoffer Esping, Per Hultman Boje, Jonathan Lilja, Anna-Maria Öhman, Jesper Ekström, Marcus Fredenvall, Simon Karlsved, Jenny Persson, Pauline Kullberg, Robin Johansson, Anna Södertörn, Emil Karlsson Hurlén, Mikael Konradsson, Anton Pettersen, Malin Jansson, Tobias Olsson, Erik Frödeberg, Filip Axelsson, Twisted Christer, Andreas Eriksson, Jonas Udén, Mange B, Julia Helén, Johan Dykov, Petter Axling, Daniel Melin. Love you, vi hörs om en vecka. Puss!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.